Local authorities are using boats and also heavy trucks to get as many people out of the zone as they can.
Hus, jordbruksmark och infrastruktur under vatten, havererade avloppssystem och tiotusentals på flykt. Förstörelsen efter kollapsen av Kachovka-dammen i södra Ukraina är svår att överblicka.
One thing is clear. This is another devastating consequence of the Russian invasion of Ukraine.
På en kvart får du veta varför översvämningen riskerar att bli en gigantisk miljökatastrof och hur den påverkar Ukrainas förväntade motoffensiv. Det är fredag den 9 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson, och idag med Gunilla von Hall, utrikeskorrespondent på SvD. Du, Gunilla, man trodde ju nästan inte att kriget kunde bli grymmare, men det blev det. Och just nu kommer det fruktansvärda bilder från det här översvämmade området. Kan du beskriva förödelsen?
Ja, den är just nu enorm. Det är ju stora, stora vattenmängder som kommer ut här. Källare är vattenfyllda, jordbruksmark är förstörd och översvämmad och uppåt 20 000 människor flyr. Det är stor förödelse. Det finns inget dricksvatten att lita på, det finns ingen elektricitet. Djur dör, drunknar. Nej, det är förfärliga, det är apokalyptiska scener just nu.
Ja, det är ju en enorm katastrof och vi ska prata om följderna av den. Men först tänkte jag bara att vi skulle sammanfatta. Alltså, vad vet vi egentligen om vad som har hänt?
Det är fortfarande mycket som är oklart. Båda skyller på varandra. Ukraina säger att Ryssland ligger bakom det här och att de har sprängt dammen, medan då ryssarna säger att det är Ukraina som har gjort det. Det kan också vara så, det finns en del rapporter, fanns även i en vetenskaplig tidskrift för några veckor sedan, en rapport om att dammen var i väldigt eländigt skick. Och när då Ukraina återtog Cherson så förstördes också delar av dammen. Så den kan ha varit i så uselt skick att den faktiskt kollapsade. Så att man vet inte varför den här dammen helt enkelt kollapsade.
Precis, själva skuldfrågan vet vi inte. Men om det skulle vara Ryssland då, alltså, vad skulle de ha att vinna på det?
De skulle ha ganska mycket att vinna på det ändå, därför att man har spekulerat om att en offensiv från ukrainska sidan skulle komma just från Cherson över Dnipro-floden. Och i och med om det är Ryssland som ligger bakom det här, så har de helt enkelt eliminerat 25-30 mil av den frontlinjen. För nu blir det väldigt svårt för Ukraina att komma över den här väldigt breda, kaotiska floden som det är nu. Om man vill göra en offensiv in på ockuperat område. Så därmed kan man säga att Ryssland har liksom, ja, det är en del av frontlinjen som de inte behöver oroa sig för på samma sätt som tidigare. Då kanske de kan flytta trupper därifrån söderut eller österut istället. Så att man får nog säga att Ryssland har mer att vinna på det här än Ukraina. Vad skulle Ukraina vinna på det? Ja, man skulle strypa ytterligare vattentillförseln till Krimhalvön. Skulle Ukraina ligga bakom det för att man vill på något sätt provocera fram en starkare reaktion från väst, från NATO, skicka stridsflyg, titta vad ryssarna har gjort. Det skulle kunna vara ett argument. Men på det stora hela, kort sikt, så har Ryssland mer att vinna på att förstöra den här dammen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukraine civilians suffer. 80 settlements and tens of thousands of people face flooding.
Everything is going to die here. Living creatures, all the birds, everything will die. and people will be drowned.
Som vi varit inne på så har ju vattnet stigit enormt mycket och det kommer fortsätta att forsa ut vatten. Alltså de här människorna som bor här, vad händer med dem?
Många evakueras nu och det sker tydligen i lite Ukraina ganska organiserade former ändå. Det är svårt att stanna just nu om man har sitt hus översvämmat och det kommer ännu mer vatten. För som sagt, man har ingen el, det går inte att dricka vattnet. Så att de flesta evakueras, men många kommer nog vilja återvända snabbt för att de vill tillbaka till sitt boende på något sätt. Hur de nu ska kunna reparera allting, det blir ett jättejobb för att det är ju också en krigszon precis där, så att det är farligt. Nu ska man komma ihåg att det är också ett område där ganska många har flytt redan. Så det är inte en del av husen stod redan tomma för att det är ett farligt krigsområde.
Mm. Men kommer vattnet, kommer det sjunka undan av sig självt? Eller?
Jag tror man räknar ganska mycket med det nu eftersom det inte är som en tsunami, en flodvåg som kommer. Utan det går stadigt, sakta men säkert kommer det stiga vattnet ändå. Så att kanske att man räknar med att dammen töms och så kommer så småningom vattnet rinner ut i Svarta havet.
Mm. Om vi ska gå in lite på konsekvenserna, Gunilla. På kort sikt, vad blir det?
Ja, det mest akuta är ju nu dricksvatten. Och det är för att infrastrukturen har ju förstörts runt om där. Så avloppsreningsverk, avloppssystemen, allt det har ju kollapsat då, eller fungerar inte. Så att det är brist på dricksvatten. Och då är också brist på bevattning till jordbruket. För att allting har satts liksom ur system i den här kollapsen av dammen. Och minor, mycket, mycket minor som ligger i området och som har planterats där. Också flyter upp och flyter åt alla möjliga håll, vilket är en jättestor livsfara. Och sen så är ju då jordbruksmark som ligger där, alltså vete, majs, det är ju översvämmat. Och det här kommer precis när man ska börja då göra, alltså själva jordbruksproduktionen sätter igång. Och den är ju förlorad nu. Så att det blir ju ett socioekonomiskt slag mot alla jordbrukare som ändå har det att leva på.
Jag menar, det här faktumet med landminorna då, det känns ju verkligen fruktansvärt. Visst är det så att innan har man liksom kunnat veta om vars de finns ungefär och nu har man ingen aning om det?
Det är precis det, nu flyter de iväg. Och det kan ju vara liksom både landminer som räcker med att man tar på eller går på och så exploderar de. Det behöver inte vara att man kör över med en stridsvagn. Och de här kommer då att hamna, man vet inte var. Så att hur ska man hitta dem och kunna deminera ett helt nytt område? Det är en jättestor risk det här.
Mm. Du har ju pratat med företrädare för miljöorganisationer. Vad säger de?
Ja, de menar att det här är vad de kallar en typ av ekoterrorism. Och alltså ett slag mot miljön, mot djurens välbefinnande och mot förstås människor som bor där också. Men att det framförallt är en handling, ett sabotage, en attack mot miljön eftersom det blir översvämmad jordbruksmark och det blir gifter som kommer ut i vattnet. Och det är det de menar, att det här är en ekologisk katastrof och en ekologisk krigshandling.
Mm. Ja, precis. För om man tänker långsiktigt för Ukraina, alltså vad kommer det kunna vara ett jordbruk där igen på den här marken?
Ja, det är en bra fråga. Återigen, vi vet inte så mycket än. Vi vet inte det ligger tre stora industrier där i området och då vet man inte när de översvämmas hur mycket giftigt material och miljögifter kommer då att spolas ut i floden och i Svarta havet. Och hur länge blir det kvar? Alltså kemikalier, gödningsmedel, oljeprodukter. Ukraina har ju sagt att det är, jag tror, 150 ton olja som har läckt ut redan. Så att hur kommer det att förgifta vattnet och marken? Förmodligen kan man kan ju röja upp, man kan ju dränera och naturen återgår ju till någon slags normalitet, men det tar tid. Och dränera ett sånt område mitt under rasande krig, mitt på frontlinjen, det är nästan omöjligt.
Mm. Ja, men förutom liksom alla mänskliga konsekvenser som det här har, så kommer det också bli en ja, men en enorm kostnad.
Ja, bara det att bygga upp dammen igen kommer bli jättedyrt och väldigt komplicerat att ta 5-10 år. Men Ukrainas miljöministerium har redan uppskattat kostnaden för krigets miljöpåverkan till 53 miljarder euro enligt dem. Så att det är redan en väldigt, väldigt hög kostnad och dyrbart för miljön det här kriget.
Ja, det är ju liksom konsekvenser på alla nivåer, den här händelsen, kan man ju verkligen säga.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, men ingen sida har ju tagit på sig skulden för det här eventuella dådet då. Alltså, varför tror du att ingen gör det?
Jag tror att det är därför att spränga eller bomba sönder en damm eller sjukhus eller annan civil infrastruktur, det är ett krigsbrott. Det är en krigsförbrytelse enligt internationella lagar och Genèvekonventionen. Det är inget som man vill stoltsera med från andra sidan. Så att det är någonting som sker i krig, men det är inget som någon kommer att vilja ta på sig direkt skulden för det kan sedan användas som bevis i en framtida krigsförbrytartribunal. Så att jag tror att det är skälet helt enkelt. Det kan jämföras med en annan, om till exempel Ryssland då skulle beskjuta en skola, så skulle de kanske ta på sig den skulden för det, för de kommer att säga att där inne fanns det militärer, sprängladdningar, ammunition. Det var ett fientligt mål. Men i det här fallet kan man inte säga att dammen, som är en civil som ger dricksvatten till människor, att det var ett fientligt mål.
Nej. Om det nu är ett attentat från Ryssland mot den här dammen, är det en ny typ av krigföring som de gör i Ukraina då, skulle du säga?
Vissa säger det. Jag träffade den amerikanska FN-ambassadören igår och hon antydde just det, att det här är liksom ett slags nytt verktyg, att de slår då mot stora civila anläggningar som gör att de kan vinna rent militärstrategiskt. Samma kärnkraftverk i Zaporizjzja, att man använder det liksom i krigföringen, det är också ett helt nytt inslag som man inte har sett tidigare. Men återigen, det här är liksom krigsbrott. Att slå mot civil infrastruktur och civila bosättningar och människor, det är helt enkelt, det är förbjudet. Det är skam.
Mm. Vi har ju pratat mycket om den förväntade ukrainska motoffensiven. Du var lite inne på det i början, men hur påverkar den här dammkollapsen Ukrainas planer framåt?
Det är svårt att säga. Det kanske inte påverkar dramatiskt, men det finns ju diskussioner om att de förmodligen, när det blir en stor offensiv, men om det är mindre offensiv vi ser nu, så går den söderut från Zaporizjzja ner mot Melitopol och ner mot Svarta havet, för man vill kapa den här korridoren då som ryssarna har från Krimhalvön. Och då skulle den kunna gjorts i kombination med att Ukraina gör en offensiv ifrån överfloden från Cherson. Och det kan man inte göra nu när dammen är förstörd. Så det kan möjligen göra att den blir mer komplicerad, en sån offensiv. Eller så kanske inte alls var vad de räknade med att göra det från Cherson. Det troliga är ändå att det kommer att ske söderut. Och det vet ju säkert Ryssland om. Och då vill de kanske ha mer soldater, mer försvar där. Och det kan de ju få nu om de tar det ifrån Chersonområdet, eftersom den frontlinjen inte är lika farlig och hotfull längre. Så att det kan ligga mycket militärstrategi bakom det här. Och för Ukraina så var ju det här inte direkt välkommet mitt i den planerade offensiven, det kan man ju säga.
Mm. Och till sist, Gunilla, jag sa där i början att det är väl alltid som med krig, man tänker att det kan inte bli grymmare för att det blir grymmare hela tiden, när man tänker att någon gång måste det få ett slut. Du har ju varit mycket i Ukraina och bevakat det här kriget sen det bröt ut. Alltså, vad tänker du när såna här saker händer?
Att det bara blir värre, tyvärr. Det här är väldigt, jag pratade med några kollegor igår som också har varit mycket i Ukraina, och vi skakade på huvudet och sa att det här bådar inte gott alltså. Det är möjligt att det blir en stor offensiv, men det kommer att bli blodbad. Det här visar kanske också på brutaliteten, hänsynslösheten. Det finns liksom ingen respekt för mänskligt liv. Det är fruktansvärt. Jag tycker det ser väldigt mörkt ut tyvärr, men vi hoppas att det vänder någon dag.
Mm, det gör vi verkligen. Tack så jättemycket, Gunilla.
Tack.
Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från CNN och AP.